Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej allihopa, varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 301 av Ångestpodden.
Jaj!
Herregud.
Ja.
301.
Tack så jättemycket för alla grattis som vi fick förra veckan.
Fan vad fina ni var.
Vi som alltså inte skulle göra en grej.
Nej men vi bara så, nej vi ska inte fira, vi ska inte, alltså. För bara en snabb grej som jag använder mig av nu när det är mörkt, när jag behöver liksom lite så här ljus i mörkret. Mm. Jag är extremt väderstyrd just nu.
Mm. Det här just nu. Förlåt.
Nej men, såhär, nej, men alltså, nu när det har blivit så mörkt ut, alltså när vintertiden kom,
mm,
då kom också ett, alltså det var käftsmäll av ångest.
Mm, mm.
Vardagsångest alltså.
Mm.
Om vi nu måste skilja på begreppen, det är viktigt för många. Mode. Okay. Jag säger bara ordet mode. Eller, alltså jag älskar, jag vill bli någon modeguru.
Jag fattar. Där.
Alltså du vet ju, nu ska jag säga, jag ska börja tänka igenom varenda. Nu har jag inte gjort det idag, men
jag bara, så, nej det ser jag.
Nej, men alltså du vet så här, jag ska börja tänka igenom varje outfit. Alltså jag har så här, läst på om designers, jag har läst på om så här, vad går ihop med ull. Jag förkovrar mig.
Okej, okay, ja, det är skönt.
Ja, det är så skönt.
Jag är nog lite mer hud just nu i alla fall. Nu. Men det pendlar ju väldigt mycket.
Det är otroligt.
Ja, men det är för att jag fick någon sån här extrem torrhetsperiod nu när det blev jättekallt. Mm. Så min akne har blommat upp.
Oh, nej.
Ja, jo. Det har den ju verkligen inte gjort.
Nej, men det har den inte.
Ja, men jag tycker det nu. Du, det har det varit bra länge, så får man panik så fort man får typ två stycken som verkligen är så. Nej, men, och det låter så, åh gud, jag har två finnar. Men alltså när man har haft problem med huden,
då
man känner man igen hur det känns i huden när det är ett utbrott på gång.
Fattar.
Det är liksom det hettar. Det är som att jag vet att jag har beskrivit det innan, så att det är som att man när man har stukat foten,
mm,
den hettan och ömheten har man liksom i huden.
Mm.
Så jag blev livrädd här om dagen att jag skulle vakna och vara liksom, ja, jättefinnig.
Mm.
Men ja, så där är jag. Men jag har också kommit på en annan grej som jag mår väldigt bra av just nu i alla fall. Det är att oavsett när vi ska ses på dagen, så ställer jag alltid klockan på klockan 7.
Aha.
Sen kanske jag snosar lite och så, men jag liksom vaknar klockan 7 oavsett. Okay. Om vi ska ses 8 eller 9 eller kanske så här, ja, men vi ses inte förrän eftermiddagen och jobbar hemifrån på förmiddagen.
Mm.
Det ska bli min nya grej, tror jag.
Ah, okej.
Okay. Ja, det känns så här bra rutin.
Ja, ah, nej, jag blir ju stressad och sånt. Jag tycker det är helt, alltså.
Mm.
Ja, du vet, så här, klockan 5 är på duscha kallt, snart är du där.
Nej, det är jag inte. spyr på sånt.
Men vet du vad jag tror? Alltså just med det här mode, hud, alltså när vi säger det, det är ju typiskt liksom, ur ett samhälleligt syn så är det typiskt så här feminina saker, det är kvinnor som gör det, och då får man ofta skit också och anses vara ytlig när man håller på med sånt. Jag vill, alltså jag vill göra ett helt avsnitt om det. Vi är denna veckan sponsrade av Älskade Hemmakväll.
Ja, just nu superaktuella med Halloween.
Nej, men gud, alltså gud, att jag kanske hade velat fira Halloween i en hemmakvällbutik på PGA Halloweenstämning.
Mm. Och om jag då fick välja skulle det ju vara i hemmakvällsbutiken i Liljeholmen, för det är min favoritbutik.
Det är min, och faktiskt butiken i Karlshamn, där vi kommer ifrån.
Mm,
alltså den älskar jag också.
Otrolig.
Vad menar du med att Halloween har flyttat in på hemmakväll egentligen?
Ja, men det finns ju så mycket olika Halloween-godisar, det är liksom stämningen i butiken, och dessutom så har de ju just nu maxat din guldburk till och med den första i elfte, så att man kan maxa sitt Halloween-godis. Nu ska man kanske inte gå runt och så här göra bus eller godis som man kanske brukar göra om man är lite yngre.
I så fall coronavänligt.
Precis, då får man göra det på ett coronavänligt sätt.
Men det kommer ju vara Halloween-mys i hela landet, i alla hemmen. Det kommer vara Halloween-fester.
Ja.
Och jag kan bara säga att maxa din guldburk, vilket du alltså får göra för 99 kronor. När det är det, det är lite så här som en födelsedag.
Jag tänker också att alltså nu under Halloween, det kan ju också vara en helg där man så här har återkoppling, känner en press av att man måste hitta på saker, men det måste man ju verkligen inte heller.
Nej.
Det kan ju bara vara en helg där man stannar hemma hela helgen, tänder lite ljus, har det bara gött med sig själv eller med någon man tycker om. Alltså det behöver ju liksom inte vara att man ska hitta på massa grejer. Hemmakvällen. Nej. Är ju väldigt underskattad.
Ja, och fantastisk.
Mm.
Men du, nu tror jag att du kommer bli väldigt glad.
Mm.
För du är ju en chips-tjej.
Mm.
Chips-Sofie. I de här,
okay, ja,
i de här sammanhangen.
Ja, absolut. Mm.
Det är nämligen så att Pringles lanserar två nya smaker.
Yes.
Detta är ju såklart först på hemmakväll.
Mm.
De kommer den 29.11. Alltså idag, om ni nu lyssnar torsdag 29.11.
Yes.
Vet du vad smakerna är?
Ja, det vet jag.
Okej, då berätta.
Det är då limited edition, den ena.
Mm.
Honey glazed ham.
Oj.
Och sen den andra är prawn cocktail flavor.
Oh my god.
Vi ska ju till och med på ett cocktailparty. Jag tänker då får vi köpa med några rör med den här smaken.
Ja, gud. Och såklart först på hemmakväll, vad annars?
Ja, men självklart.
Tack snälla hemmakväll. Idag är det ju en väldigt, väldigt stark historia som vi ska dela.
Ja, lite osannolik kanske den låter för många. Jag är nästan så bara nej, den är typ inte det längre, för ingenting förvånar mig längre.
Nej, och om man liksom hade ett hat emot mäns våld mot kvinnor innan, det hade man såklart, så kan man säga att det pikar när man får höra den här intervjun.
Mm.
Vi har med oss den, alltså, jag blir helt rörd nu när jag ska säga hennes namn. Paulina Bengtsson, och den här personen tog oss med storm.
Mm.
Hon har varit igenom så jävla mycket skit rent ut sagt.
Mm.
Men hon kom in till oss och bara så här spred sån glädje och värme. Och, nej men
en god människa.
Ja, hon har tidigare i höst släppt en bok som heter Utnyttjad, våldtagen och såld. Paulina har sålts som sexslav av en man som hon träffar via internet och som hon blev kär i.
Mm.
Hon driver också den ideella föreningen Novahuset, som jag tror många känner till, som just hjälper andra som har utsatts för sexuellt våld.
Mm. Men det är allt det här vi kommer prata om i dagens intervju.
Vi rullar intervjun med Paulina.
Varsågoda!
Hej Paulina och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så jättemycket.
Vet du vad jag kände när du kom in?
Nej.
Att du hade sån härlig varm energi.
Jag tycker att det kändes som första gången vi såg.
Nej, typ.
Jag bara,
så är det med en del.
Ja. Alltså jag kände verkligen så med dig.
Men för de som inte vet, vem är du?
Ja, jag är hela 41 år. Mamma till två döttrar. Bonusmamma kan man kalla det, till två tonårsbarn, så det är fyra tonåringar hemma, eller en i lumpen. Sambo, förlovad med en fantastisk man. Bor på landet, älskar hästar, natur, det är min terapi.
Mm. Oh.
Sen har jag drivit Novahuset i 12 år nu. Nu har jag backat och är inte chef och inte samordnare längre. Så nu är jag vanlig anställd, för jag kan liksom inte lämna det.
Mm.
Så jag jobbar mot sexuellt våld. Mm. Så nu föreläser jag och utbildar kring ämnena.
Mm. Har du egna hästar?
Ja.
Oh.
En och en halv kan man väl säga. Uh-huh. Vi har en som är vår och en på foder.
Åh, okay. Oh, mysigt. Och jag vill också bo på landet underbart. När jag blir lite äldre.
Jag kan också
drömma. Nu du blir vuxen.
Ja, precis. Jag är ju ändå bara 27, tänker jag. Jag hinner göra det lite senare i livet.
Nu får du ångestpoddens standardfråga.
Yeah.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag kan väl relatera till det. Jag tror att för många är det bara så här, shit, panik, jobbigt. Men ångest kan ju vara bra. Lite. I måttliga doser. Men ofta, jag relaterar väl till det som man varit med om lite när man har känt ångest. Och jag tror att det är många som har svårt att förstå det.
Mm.
Att rycka upp det.
Ja, exakt.
Ungefär. Så jag tycker att det är ett väldigt viktigt ämne att prata om.
Mm.
Men du är ju just nu mest aktuell med din bok Utnyttjad, våldtagen och såld. En sann historia. Och det är den här historien vi ska prata om idag.
Ja.
Och så är du också grundare till Novahuset. Men vi tänker ändå att vi gillar att backa bandet. Så att om vi börjar lite, liksom, hur var din uppväxt?
Jag kommer ju från en helt fantastisk familj. Många som har haft det bra säger, jag är världens bästa familj. Och det kan jag verkligen skriva under på. Mamma, pappa, två mindre systrar, bodde i radhus, mycket kompisar runt omkring, kompisar i skola. Skolan var så här, varken skittråkig eller jätterolig. Det var liksom så här medel. Och jag var medelmåtta, betyg, och tränade fotboll, red. En så här lite, om man säger vanlig, det är inte många alla som har det så. Men för mig önskar jag att alla hade haft en sån barndom.
Mm.
Med mycket kärlek och trygghet.
Men så tänkte vi då, vem var Paulina 20 år? Alltså, var befann du dig i livet då? Hur mådde du?
Då var jag, först i min barndom var jag nog rätt blyg, tillbakadragen. Ah. Sen kom en revolt när jag var 14. När killar, fester, lite mer så. När jag var 20 så hade jag lugnat mig.
Mm.
Jag hade haft mitt. Jag tyckte nog att jag var mer vuxen än vad jag kanske var. Var redo för, jag har alltid haft mina föräldrar som förebilder när det gäller kärlek och familj. Alltid lika kärleksfulla, ta på varandra och kramas, åker iväg på sina, men så här, upprätthåller deras kärlek.
Ja.
Så jag var nog redo för att träffa mannen i mitt liv. Nu låter det kanske klyschigt, men jag ville verkligen träffa någon att ha hela livet. Och hade haft en lång relation med en helt fantastisk man. Men vi var bara bästa vänner till slut.
Mm.
Och gjorde slut, och jag var väl på jakt, eller hur ska man uttrycka sig. Jag var redo att träffa någon som var på samma nivå som mig. Och det var inte riktigt grabbarna i min ålder då.
Nej.
Så, för det var väl mer ragga runt på krogen, lite oseriös, lite dating och sådär.
Mm.
För när du är 22 år så träffar du en man på nätet.
Mm.
Vem var han?
Ja, den jag trodde han var en 31-årig man, eller 33-årig man, för han var 11 år äldre än mig. Han var spännande, men även väldigt trygg, som jag förstod det. Världsvan, han var trygg i sig själv med att han visste vad han ville. Han kunde uttrycka sig känslosamt, han var på samma plan som mig. Så han på något sätt en man som jag på något letade efter.
Mm.
Så det där var spännande. Eller liksom någonting som kände, men det kanske kan vara något.
Var på nät, alltså var träffades ni? Var det liksom
på en sida för där man träffar andra?
Alltså dating-sida
typ. På den tiden var det inte lika många som idag. Men det fanns några steg.
Ja, innan Tinder.
Ja, precis.
Ja, just det. Pre-Tinder.
Yes.
Men vilket år är vi i nu?
Då är vi i 2001.
Ja, just det. Det, var det fortfarande så här modem? Alltså, ni vet, för det tänker
ja,
jag.
Ja, men det var det.
Det var det, ja.
Det var det, det var det. Di.
Ja, just det.
Och sen att man skickade bilder via mail. Det var ju inte så här man tog så här selfie, utan det var, man skickade någon bild på mail.
Men du fick liksom bilder på honom, och du såg alltså ut och så här,
Och det var väl lite min typ, eller hur man nu ska uttrycka sig. Men det kändes, jag gillade hur han såg ut.
Mm. Ja.
Men till en början så har ni bara kontakt då på internet. Liksom bor han i en annan stad?
Och... Ja, han bor i en annan stad. Mm. Ungefär 1,5 timme bort från där jag bor. Vi pratar på telefon, vi mejlar, vi skickar sms. Vi hörs typ varje dag. Och det här blir ju bara mer och mer. Man längtar ju efter att han kunde skicka så här, jag saknar din röst. Ja, men ni vet, så här, lite saker man vill höra.
Mm.
Så här i efterhand att man, det var väldigt mycket... Lite för bra för att vara sant.
Mm.
Men det finns ju det också. Så jag har nog aldrig varit med om människor som har varit så dumma mot en. Så jag hade liksom ingen heller tanke att varför skulle man vara dum mot någon annan.
Nej, nej.
Så jag är nog inte naiv. Jag vet inte hur man ska kalla det, men godtrogen.
Ja.
Som jag idag som kanske är igen.
Ja,
ja. Men så jag vill ju tro gott om människor.
Ja,
precis. Och att vi står på samma ben liksom, på något sätt.
Ja, vem hinner han liksom bli för dig? Alltså när ni bara har kontakt på internet än så
han
länge.
Han blir ju en drömman.
Ja. Mm.
Så han blir ju... Så här, man, klart man fantiserar, även om man inte kan känna att det är vi i resten av livet direkt, så kan han vara den.
Mm.
För han vill samma sak. Han vill gifta sig, han skaffar barn och bo i hus. Och ja, men backar upp mig, vem jag är, och frågar mycket om mig och är intresserad på ett helt annat sätt än de kanske pojkarna som jag hade träffat innan, så om man dejta. Han var ju mer en man, att han var redo och stabil och mig kan du lita på ungefär.
Mm.
Lite omhändertagande men ändå ja, trygg och ville veta vem jag var.
Mm.
Men hur lång tid tar det innan ni bestämmer att ni ska ses?
2 veckor.
Ja.
Mm. Så det känns kort men ändå som en evighet. För då kändes det som att jag vill träffa den här personen.
Ja,
det känns, det klickar liksom. Även om man inte hade träffats. Och sen ville man ju träffas för att få se om det kanske bara är någon sån illusion man har.
Ja.
För när man väl träffas ibland så kan det ju bara, det stämmer inte alls.
Nej,
så det där är ju, jag ville nästan bli av med det här på något sätt också.
Ja.
Att så här, jag vill inte investera i någon som bara...
Nej.
Ja,
Så
träffas man och det känns något annat.
Mm. Men gud, hur var det när ni skulle ses? Alltså, vad hade du liksom förväntningar på att så här, shit, det här kommer verkligen bli så bra?
Ja, jag var ju nervös, jag var förväntansfull och kände att det här kan nästan inte bli dåligt. Alltså, det var nästan den tanken jag hade, att vad skulle kunna gå fel?
Mm.
Vi har ju pratat om det mesta och det känns nästan som början på någonting. Liksom.
Mm.
Att stämmer det? Kemi och allting, så kanske det är vi och vi börjar någonting liksom.
Mm.
Men hur blev sen första dejten?
Ja, det blev inte riktigt.
Nej.
Så. Vi träffas och han ska hämta upp mig. Han kommer i sin bil och han kliver ut och jag känner igen honom. Och det är väl också ett litet tecken på att han kanske är ärlig. För att det är ingen bild på någon annan.
Nej.
Så här som man ändå kan ha hört någonting, att någon har skickat någon bild på någon annan.
Mm.
Men han kommer ut. Utstrålar på något sätt väldigt så här självsäker, trygg, ser lite mer sliskig än vad jag hade tänkt, men så här, lite bakåtkammat hår, lite skinnjacka, ja. Lite så här, men han var ju ändå samma person liksom.
Ja.
Och jag tyckte ju om det här mörka dragen liksom. Han hade mörkt hår och solbränd och solbriller, ja, men han såg fräsch ut. Så vi kramades om, satt oss i bilen. Han tar av sig sin jacka och lägger mellan våra säten. Och jag tittar väl kort och reflekterar bara att det är något liksom i hans innerficka. Och förstår att det är en kniv. Men på något sätt så, även om jag tar med det, så stoppar jag undan det. Liksom, för att varför skulle han använda den på mig?
Nej.
Alltså jag känner ju honom, tror ju jag. Och han har aldrig liksom pratat om sådana saker, att han skulle vara någon kickers på stan eller han skulle inte vara någon kriminell sådär. Så jag tänker att han har den av någon anledning, han ska lämna den någonstans eller någonting. Det är liksom, jag bara skjuter bort det för jag känner ju honom. Alltså den här bara försvarsstrategin,
ja,
precis, som bara skjuter bort.
Ja.
Men vi börjar åka och han börjar ju först vara väldigt fin och god och vad fin du är, det känns så himla bra och det här som man vill höra.
Mm.
Och som jag också kände att vad skönt att vi är på samma nivå. Och väldigt mycket så här fina komplimanger. Så vi börjar åka, han säger att vi ska bara förbi en kompis till honom. Och jag tänker först bara att ja, men vi ska väl bara vara där en kortis och sen åka ut, kanske äta och lära känna varandra.
Mm.
Men han börjar åka och vi åker väldigt länge i den här bilen. Och under tiden så blir det som att jag blir rätt liten. bara på den här lilla korta tiden jag var och är idag väldigt stark och säger ifrån och har aldrig liksom hamnat i något så här läge där jag känner att jag inte har kontroll på situationen. Mm. Han började prata dels med fina ord, men också började han prata om sina kriminella, sin kriminella släkt, sina kriminella kontakter, och började bli så här, det här stämmer ju inte med det han har liksom utgett sig för att vara innan. Och jag har aldrig varit någon som har dragit mig till de här farliga grabbarna.
Nej.
Jag vill ha en liten lille kille sådär. Men han lägger fram det, så jag börjar känna så att det här känns inte bra. Och under färden så pratar han i telefon. Nu i efterhand så tror jag inte han pratade i telefon, han pratade om sig själv. Men han låtsades och pratade i telefon och sa att nej, men döda inte snubben, skjuten bara i knäskålarna. Och det är ju sånt jag kan tänka mig, så här film, så här maffiafilm. Ja. Det var mitt liksom närmaste jag kom, för det var så långt ifrån min värld.
Mm. Men blev du rädd någon, liksom?
Ja, det kändes ju som en chock.
Mm.
För att det var ju inte den personen. Det blev som två världar på något sätt, och jag kände mig ännu mer, fasen vad gör jag här?
Mm.
Och kände att jag kan inte bara kasta mig ut i bilen vid motorvägen, och kände att jag var fast.
Mm.
När vi kommer fram så är jag rätt apatisk, men jag är bara i någon chock, i någon bubbla som känns så här, händer det här verkligen?
Mm.
Vem är han? Och för han blandar ju det här med kärlek med de här lite liksom mellan raderna hoten på något sätt.
Ja, precis.
Så jag åker däremellan, och ena sekunden är jag jätteglad och sen blir jag rädd. Det känns bara jättelustigt. Sen när vi kommer fram så kommer vi in till, vi kommer till ett rött radhus, och han stänger om oss, vi går in, han låser dörren. Och det kommer en man i min ålder fram, och han säger till mig, min dejt då, som han fortfarande är, att vi ska ha sex framför den här mannen, sen ska han vara med. Och det är nästan så att jag vill börja skratta, för att jag tror att han skämt, alltså så här dåligt skämt liksom.
Det är
men,
så långt
ifrån, ja, det känns bara så att vi har inte pratat sex. Vi har inte liksom varit där någonstans, för jag började liksom tänka, vad tror han om mig, och liksom, har jag sagt något fel eller så. Jag började gå in på de här skuldkänslorna redan. Men när jag tittar på honom ser jag att han är liksom jätteallvarlig, han liksom blänger på mig. Så jag känner ju att okej, jag har två val. Antingen så vägrar jag och de slår ner mig och våldtar mig. Eller så typ ställer jag upp på det. Låter dem utnyttja mig, och sen kommer jag aldrig mer träffa dem här. Mm. Och glömmer det här. Det var väl en liten plan jag hade. Och tänkte att nej, men jag stänger av. Jag låter dem göra det här, för att jag kände att vad händer annars? Det får de döda mig. De är två, han har kniv, hans kontakter. Det bara var för mycket. Så jag stänger av och låter liksom gå in i någon bubbla på något sätt. Det känns så himla overkligt och klär av mig ren bara så här. Jag vet inte vad jag gör riktigt, och är med där som en, som ett verktyg kan man säga. Det är inte så att jag är aktiv, utan jag är mer så här, jag gör det jag förväntas att göra.
Mm.
Och mer eller mindre ligger där och flyr bort till tak och väggar och tittar på helt andra ställen. Så de utnyttjar mig där en eller två timmar. Jag har ingen aning riktigt om hur länge det tog. Sen efteråt så klär jag på mig och sätter mig där i, vid dörren. Och är ju jätteledsen. Och då kommer du, för då, kan jag, då slappnar jag av. Och han kommer ut. Han har träffat honom i köket. Han kommer ut med pengar. Och då fattar jag så här. Då får jag så här nästa slag i magen på något sätt. Att det här är ju planerat. Han har ju bara utnyttjat mig hela tiden. Och det är väl på något sätt det värsta under hela den här tiden, tror jag. Alltså det som hänt har varit fruktansvärt, men just det här att sveket, att någon bara kan göra så här mot någon. Så jag, vi sätter oss i bilen, och min plan är väl att aldrig mer träffa honom, men det går inte så bra. Han är väl rätt smart på det sättet. Han vet ju att jag har skuldkänslor och känner mig äcklig, dum, att det är mitt fel.
Ja.
Så han fortsätter ju på det här spåret. Vad trodde du då? Du är ju en hora. Vad trodde du, att jag ville träffa dig på riktigt? Alltså, bara trycker ner. Och då känner man sig ju, okej, det är ju mitt fel. Jag åkte ju till en främmande kar. Jag gick in i en bil.
Hur kunde jag tro att han skulle vilja vara med mig på riktigt?
Ja. Så att allt bara blev så här, jag hatar mig själv.
Ja.
Och då är man rätt lätt att ta kontroll över.
Mm.
Så jag kommer ju inte ifrån honom. Vi åker hemåt. Och efter den dagen så är det liksom ett mörkt helvete, ursäkta språket, men i 4 månader. Han tar kontroll över mig och är i början med mig mer eller mindre hela tiden för att liksom ta ännu mer kontroll, att jag förstår att du kan inte göra något annat. Så jag börjar ju stänga av det mesta. Jag får inte plugga längre. För att då ska jag ha sex med alla killar i skolan. Som jag gick på, han var väldigt svartsjuk. Så jag slutade ju plugga. Vilket också gjorde att jag var återbetalningsskyldig och hamnade hos kronofogden. Ja, men mycket så här runt omkring som gjorde att, för han tog ju alla mina räkningar och skulle vara gentleman och betala, men det gjorde han ju aldrig. Så jag hamnade ju liksom i skiten där. Och också stänga av med vänner, familj. För han hade ju, jag kunde inte använda telefonen när han var där hela tiden. Och när jag, han förstod ju också att de skulle börja undra. Så då satt jag han bredvid och jag ringde eller messade mina vänner eller min familj för att hålla dem lugna. Liksom. Att nej, men vi är kära och vi får se snart och lite så här falskt. Liksom. Så jag började ju spela utåt för att ingen skulle fatta vad jag var utsatt för. Så under de här 4 månaderna så fortsatte han med samma metoder och sålde mig till olika män på olika platser i hela Sverige. På hotell, hemma hos honom, hemma hos mig eller i deras lägenheter. När deras fruar var på jobb, när de var ute på semester och så här. Så man, allt det här som man aldrig trodde man kunde förstå, att det är de här vanliga männen. Som såg helt vettiga ut. som såg liksom normala, eller hur man kan uttrycka sig. Som har vanliga jobb, som har familj, som har sin så här, giftermål, deras bilder från giftelse på väggarna, deras barn, dagisbilder. Och så här, man kände att det här är ju helt sjukt.
Ja.
Och där låg jag och gjorde saker med dem, eller de gjorde saker med mig som de inte fick göra med frugan.
Ja.
Att man var liksom ett verktyg för deras sjuka fantasier.
Ja. Var det någon av de här männen som du träffade som liksom var intresserad av hur du mådde?
Nej. De valde väl att inte se.
Ja, precis. Men kändes det som, alltså, för när man hör den här berättelsen så tänker jag ju att, alltså, han, alltså, det är så planerat och det är så liksom obehagligt. Alltså, kändes det som att han har gjort det här innan, som att han liksom,
ja, det känns som han kunde det här.
Ja, precis.
Och det har jag väl fått bekräftat att han både har fortsatt innan och efter liksom. Så det här var ju inget nytt och det var väl ett sätt för honom att tjäna pengar, för det var ju aldrig, jag fick ju inga pengar, även om inte det hade gjort mig glad, så var det ju han som hade hand om alla kontakter, det var han som beställde de här mötena, han som bokade hotell och liksom, jag var ju bara liksom någonting man tog fram och nu ska du göra det här.
Men du blir ju liksom direkt fast i klorna på honom på ett, alltså på något sätt, direkt efter den här första dejten då. Ja. Alltså, går det på något sätt beskriva hur man känner eller vad han gjorde som ändå fick dig att stanna i den här relationen? Alltså, inte så, berättade du inte för någon alls?
Nej, jag hade inte kontakt med någon förutom sexköparna och honom. Och det enda jag fick höra var ju att antingen var jag en bra hora eller en dålig hora. Och det var väl det finaste. Det var att man hade skött sitt jobb ungefär. Så man var ju inte värd någonting. Så man hade ingen självkänsla. Och alla kompisar och vänner hade jag manipulerat bort. På grund av att jag var tvungen. För att han satt bredvid. Jag vågade liksom aldrig göra något annat. Och eftersom han var nästintill med mig hela tiden. Och när han inte var det så hotade han ju med att det stod någon utanför som skulle döda mig om jag gick därifrån. Så jag var så här paranoid. Han gjorde ju mig helt paranoid.
Ja.
Och jag trodde ju på allting. Jag vågade inte chansa med mitt liv. Det var ju så det kändes.
Ja,
det är klart. Att man var fast i en sån här, ja, men inmatad i ett hörn på något sätt. Att det finns ingen utväg.
Och ens egna hem blir ens egna fängelse på något sätt.
Precis. Och när vi åt ju ibland då, såklart. Men då åkte vi ut långt ut på landet där det inte var så mycket folk. Jag var tvungen att gå och titta ner. För annars var jag svartsjuk. Om jag hade tittat på någon så ville jag ligga med den. Så det var ju liksom utstuderat också att jag inte kunde be om hjälp.
Ja.
Och när vi gick in på ett hotell gick jag ju också och tittade ner och sådär. Även om man tycker att någon kanske hade kunnat tänka sig att ja, nu går det upp två män, en tjej till ett hotellrum. Mm. Det kommer fem stycken efteråt.
Mm. Eller, ja, hon, går och kollar
ja, hon känns inte jätteglad.
Liksom. Nej.
Det var inte den här tjejen som kom till er idag som studsade in och var så här glad. Nej. Utan jag var ju död. Alltså jag levande död. Liksom, mm. Att man bara gick där.
Mm. Men är han liksom mån om att det ska se ut som att ni har en relation utåt sett?
Nej.
Nej.
Nej, det är han inte. Han är väl mer... Jag vet inte riktigt, de tror väl att vi har någon relation.
Ja.
Men att det här är något ömsesidigt som vi tycker om att göra. Det är det han lägger fram det lite som.
Okay, mm.
Och så som han har förklarat det senare att han hjälpte mig. Och
han
jag
hjälpte.
Förstår inte det riktigt den.
Med vad?
att jag skulle vara en lyxprocederad eller någonting som tyckte att det var kul och han var min frivilliga hallig ungefär. Liksom.
Alltså.
Så att och jag känner att det här hade nog ingen velat.
Nej, alltså fy fan. Nej men gud, man blir liksom, alltså jag blir så rasande och förfärad över att så här, men är du mån om att det ska vara som att ni har en relation?
Nej, jag är nog, efter första dejten är jag känslomässig, alltså jag är ju avstängd på ett sätt, men samtidigt de här, om man är elak 95% så har ju han de här 5% när han på något sätt lyfter upp mig till någonting annat, att jag är Paulina en liten stund liksom. Och då får ju han mig att tänka så här, nej men han är inte så dum ändå och det är lite synd om honom för att hans mamma inte varit schysst, men ni vet
just
de här, så allting, man är ju hjärntvättad, man är ju inte sig själv, man tänker ju inte klart liksom, och allt han sa lät ju logiskt. Han skulle kunna säga att han hoppade på månen igår och jag hade nästan trott honom för han var så otroligt duktig på att manipulera och liksom, så man var ju inte alls sig själv och man förstår inte hur fasen är det möjligt att bara hjärntvätta någon och så fort. Annars brukar ju så här förhållanden, misshandel, det brukar liksom ske i etapper. Här var det ju bara pang och det kanske också, det blev ju en chock. Jag hann liksom inte ur chocken känns det som, för det bara fortsatte hela tiden med nya övergrepp.
Ja.
Eftersom det var så grova saker, det har ju liksom, det är liksom inte sex, det är ju vidriga händelser.
Ja,
alltså,
ja.
Det har ju inte med sex att göra att ställa sig och urinera på någon. Alltså, för mig, eller hänga upp någon eller knyta någon i ett kors eller kryss, liksom, det finns ju inte för mig.
Nej, det är sjuka fantasier
som
inte har med sex att göra.
Nej. Liksom. Ja. Så det, och det märkte man ju också på de här männen man träffar. Liksom. Det var ju någonting de har sett någonstans.
Mm, ja, exakt.
Undra
var.
Ja, undra vart. Kanske i våldsporr.
Ja,
kan vara. Kan vara lite så. Och jag tänker att man är inte människa för dem. Man avhumaniserar sig, alltså totalt. Att man är ett verktyg bara.
Mm.
Och man förstår inte att man har känslor. Liksom. Om man våldtar någon vaginalt och analt samtidigt så är det inte bara att panga in den. Liksom. Det krävs finess, höll jag på att säga.
Mm.
Men alltså, vill man det och gör det frivilligt så tar man det lugnt, man använder kanske glidmedel. Alltså, det här var ju inget, liksom, man var ju ingen för dem.
Nej.
Och det här med liksom, någon stryper, man kan ju dö.
Oh, det kändes som
när man ändå är livlös innan, för man är så paralyserad. De hade ju inte märkt om jag slutade andas.
Nej, precis.
Det är liksom...
Men var det många gånger som det var så att det var du ensam med flera olika män samtidigt?
Han var alltid med.
Han var med?
Ja, jag var aldrig ensam med någon.
Nej.
Så han var ju med. Antingen var med i själva våldtäkten.
Mm.
Eller så satt han bredvid och onanera. Och det var ju liksom, ju värre de blev, desto kåtare blev han.
Ja.
Och det var ju också sen när jag kände att nu dör jag. För nu är jag bunden till armar och ben. Någon håller liksom strypgrepp på mig. Och så tittar jag på honom. Som, för han är min enda livlina.
Mm.
Han har ju det. Han är ju väldigt viktig för mig. För att han kan ju rädda mitt liv.
Ja. Mm.
Och det är ju också någon sån här lustig psykologi. Ja, men det blir ju en sjuk...
Det blir lite så här Stockholmssyndrom.
Ja, precis. Ja. Och det kändes ju... När jag tittar på honom och nästan så här... hjälp, jag dör. Då liksom nästan hånler han och liksom runkar ännu mer. Och det är ju så här, för mig, jag hade ju kunnat dött där. Liksom.
Ja.
Mm.
Men hade du mycket, för jag tänker, alltså, hade du mycket skador, alltså i underlivet eller liksom på kroppen?
Det syndes ju att jag hade varit med om saker. Och jag hade ont. Det enda fristaden var ju toaletten efteråt. För jag kunde inte visa, han var ju arg när jag var ledsen. Så jag fick ju stänga av. Och det är också så här, på dig då ångesten också lägger sig ju liksom. Som ett lock bara. Och den fick ju komma ut när jag satt i duschen. Och då gjorde det ont. Det sved det liksom. Jag hade ju märken och sådär överallt.
Ja.
Så att det, man var ju inte hel liksom. Nej. Någonstans.
Men det här pågår under 4 månader.
Mm.
Är det liksom varje dag?
Nej, inte varje dag.
Nej.
Det är väl svårt att säga. Men det händer ju. För mig känns det ju att det är hela tiden. Ja, även om kanske övergreppen är någon eller några gånger i veckan.
Mm.
Så är den här situationen. Hotet ligger ju så här latent. Jag vet inte när.
Nej.
Och det är det också så här att han helt plötsligt, nu ska vi åka dit. Alltså man har ingenting, eller vi åker någonstans. Ah, det kommer en sen, eller det kommer 3. Mm. Att man visste aldrig om det kom 1 eller 7. Eller, och så visste man inte om man skulle överleva.
Nej.
Så det var ju den här ångesten att vakna varje morgon. Och bara, det kanske är sista dagen jag vaknar. Så det var...
Fan. Men han träffar också din familj?
Mm. En gång när vi har varit i Göteborg. Åker vi förbi dem. Och jag vet inte om det är något spel för att de ska liksom vara lite lugna ett tag.
Mm.
Eller att han vill liksom göra mig lugn ett tag. Jag vet inte varför. Men vi åker dit. Vi pratar med dem en stund. Men sen händer ju någonting. Hans morbror har ju dött i en bilolycka helt plötsligt.
Oj då.
Som inte var så troligt säkert. Nej. Så vi åker ju därifrån rätt fort.
Mm.
För han är ju inte så socialt kompetent. Alltså det blir jobbigt för honom att hålla en mask så länge.
Mm.
Och mina föräldrar är väl... lite människokännare också.
Ja.
Så jag tror att han vill inte ge mig den tiden. Det var liksom, det här får du. Lite som ett lockbete också. Ja. Att jag är nöjd en stund liksom.
Mm.
Och jag vet att någonting som min pappa har sån jätte liksom skuldkänsla för, det var att när vi ska gå därifrån, jag släpper inte pappa, jag står och kramar honom. Och bara, jag vill inte åka, säger jag. Och han säger, va, men har det hänt någonting? Och jag svarar ju inte, eftersom han står bakom. Mm. För jag har nästan viskat. Men och red ut det, jag kan komma och hämta det om det är någon. Ja, men så här, okay, och för de tänkte ju inte, om min dotter säljs som sexslav.
Nej, kan inte
de kanske så här, de har bråkat. I värsta fall någon har varit otrogen.
Ja,
alltså, typ. Så.
Ja.
Så att, men jag sa det, du hade inte kunnat göra något. Och jag hade ju säkerligen inte stannat om min pappa hade sagt att Paulina var hemma. För det hade inte jag vågat heller.
Nej.
Eftersom det var så mycket hot runt omkring så kunde jag ta hoten, men om han skulle ge sig på min familj, det hade ju varit det värsta.
Mm.
Så jag följde med honom igen. Och det var det som man blir så här, man är ju bara som en liten nickdocka liksom, och gör som någon säger som man egentligen vill bort ifrån.
Mm.
Ett skal mest.
Mm.
Ja, herregud. Men någonstans ändå mitt i detta så känner du att så här, det finns typ ingen annan utväg än att begå självmord.
Mm.
Men så hände ändå någonting.
Ja, efter den där händelsen med alla de här männen på hotellrummet så känner jag...
Jag berättade om den händelsen.
Ja, men det var ju 7 män på ett hotellrum i Göteborg. Och de filmade.
Nej, men...
Och alla ska ju ha sitt liksom.
Mm.
Så många man kan på en. Och sen turas om med resten liksom. Och
alltså, det är vad är det jävla... för sjuka? Alltså jag bara...
Ja, men det är ju så här, man känns som ett djur.
Mm.
Eller så här, asokadav. Men så här, man bara äter från något dött djur som ligger där. Och alla ska på där och äckla sig liksom.
Mm.
Och man bara vet att alla är överallt. Man känner nästan ingenting. Fast man känner sån vidrig smärta också.
Mm.
För man stänger ju bara av. Och efteråt så ska jag gå in till det här badrummet och jag ser ingenting och försöker att någon ska liksom hjälpa mig, för jag har ju hela ögonen är fullt med det sperma, det blod, det tårar, det mascara, alltså man är ju bara en salig gegga.
Mm.
Så jag går in där och tittar mig själv i spegeln, försöker bara tvätta bort och ser på tomma ögon, alltså jag bara ser död liksom. Mm. Det finns inget liv längre och jag är uppsvullen och både kladdig men röd och liksom uppsvullen liksom. Och känner ju bara att nu stoppar jag det här. Nu, de kommer döda mig till slut.
Mm.
Och det ville jag inte att de skulle lyckas med.
Nej.
Så då var ju bättre att ta mitt liv än att de skulle få göra. Det var ju inte att jag ville dö egentligen. För det, den känslan hade jag inte. Men jag
då
ville bort.
Då äger man ändå det beslutet.
Ja, precis. Ja. Jag ville bort från det. För jag hade ingen utväg. Jag kände inte att det fanns något annat sätt. Så då bestämmer jag mig för att dö. Och efter det blir ju de kommande, den kommande tiden lite lättare liksom. Och det, så är det ju. När någon har tagit beslutet brukar man bli lite gladare. Mm. Man går lite lättare steg liksom.
Precis.
Och det vart med, jag klarade de där övergreppen på grund av att jag visste att det är slut snart ändå. Jag fixar det här.
Mm.
Men sen så får jag reda på att jag har en liten bebis i magen som inte har blivit en bebis riktigt än. Och det förändrar allting. Nu i efterhand har man så svårt att förstå hur jag tänkte. Att, för det var ju ändå genom våldtäkt där barnet hade blivit till. Men för mig så vägrade jag se det så. På något sätt var det mitt barn. Även om jag visste att hon hade kommit dit av en man, så var det bara mitt barn. Och det var viktigt. Det var liksom något fint. Jag var helt smutsig, svart. Alltså hela jag var bara äcklig liksom. Men i magen hade jag någonting som bara sken upp på något sätt.
Mm.
Så hon, hjärnan ställer väl om där också någon försvars liksom, så att du ska överleva. Så jag räddar ju, jag vill rädda henne från den här situationen. Jag vill inte rädda mig riktigt, utan det var barnet i magen som var viktig. Och jag visste någon modersinstinkt, eller jag vet inte vad det var, som bara kände sig, det är en flicka och det är hans. Det kunde egentligen varit nästan vem som helst av de här männen.
Mm.
Eftersom de skyddas ju inte, även om de hade fruar hemma, så var det ju liksom inte lika kladdigt och äckligt. Och man ville väl förnedra antagligen.
Mm.
Så.
Men du kände... Alltså,
jag kände det på mig. Och då fick jag någonting att kämpa för.
Mm.
Och tänkte att jag måste ju fly. För det här livet ska inte hon få ha. Så en natt när jag är ensam på ett hotellrum, så ringer jag till mitt ex, som är en av de finaste männen jag har träffat, som kom att bli jätteviktig för mig också. Jag ringer till honom från ett hotellrum och passar på när jag är ensam och skriker och gråter i telefon, och han fattar ingenting. Låter ju som jag har tappat det totalt liksom. Han är väl redo att skjutsa mig till psyket eller något. Och han bara, vad är det och vart är du? Så säger jag vart jag är. Jag bara, du måste komma och hämta mig. Och han bara, jag tar ledigt, för han jobbar natt då. Så han tar ledigt från sitt jobb. Åker upp och hämtar mig mitt i natten. Och jag springer ut med handen över huvudet, för att jag tror att någon ska skjuta skallen av mig.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
För det är ju han, när inte han är där så är det någon som vaktar mig utanför. Det är ju så här den paranoida världen jag lever i.
Ja.
Så jag bara säger, bara kör. Och han drar iväg. Så vi, där och då så kommer ju allting, va. För då kan jag liksom inte hålla mig. Det är första gången jag är i någon ensam med någon där jag bara kände jag orkar inte mer.
Mm.
Det bara föll. Så hela den där masken bara ramlade av. Och jag berättade allting. Och han började gråta. Han var jätteledsen. Han var arg såklart på den här mannen och alla de här idioterna till män som jag träffade på. Och då kände jag också så här, nej, vad ledsen han blev. Det vill jag inte. Det var inte så. Och kände att nej, jag kan inte berätta det för mamma och pappa. Alltså vän, jag vill inte att någon ska bli så här ledsen. För det är jag som varit utsatt, då kan jag bli ledsen. Men jag vill inte liksom att andra skulle drabbas. Så jag bestämde mig väl att det här ska jag aldrig prata om. Och man kan ju vara rätt bestämd ibland med sina tankar. Han ville ju att vi skulle åka till polisen. Han ville att vi skulle åka till mina föräldrar. Men jag vägrade. Och liksom fick honom att, nej men jag bara, jag vet inte vad som händer. Han kanske dödar de jag bryr mig om. Alltså jag var ju så rädd.
Mm.
Jag bara, vi sköter det här och försökte liksom att jag fixar det här. Men Martin då som han hette, han förstod ju också att jag var ju ett grepp. Att ringer Jim så kommer jag gå tillbaks.
Ja.
För att, ibland är det så bättre att ha fienden nära. För då vet man vilket humör de är på. Och också den här rädslan för vad som kan hända andra.
Mm.
Så Martin sa, du bor hos mig för att jag ska ta hand om dig ungefär.
Ja, jag måste skynda mig nu. Ja.
Så jag bor hos honom under hela graviditeten nästan, från och till, och har jättemycket stöd. Han är min livlina liksom. Så han, när vi inte är tillsammans så ringer jag honom. Han är liksom där dygnet runt för mig, stackaren. Han var, gjorde allt och han kunde komma så här med en godispåse. Jag ville inte träffa han, knacka på dörren. Ja, men du vet, så jag gick och handlade på kvällarna för att jag inte ville gå ut. Han gjorde allt. Och så var han, höll han på att dejta då också, så det var inte jättelyckat kanske. Jag förstörde så himla mycket. Men då var jag, man blir ju så här lite egoist. Jag behövde honom. Han var liksom allt för mig just då. Så jag roffade honom till 100%. Och Jim då försöker ju nå mig såklart, han släpper ju inte taget. Så varannan gång så är det väl, jag älskar dig, vi ska få ett kärleksbarn.
För du berättade ändå för honom att du var gravid.
Ja, och han blev ju glad.
Han
tyckte att vi skulle få ett kärleksbarn.
Mycket kärlek.
Ja, väldigt mycket kärleksbarn. Så han försökte ju med det, att barnet kommer hata dig om du har dragit från mamman. För han var ju också så här, mina föräldrar, jag kom från en kärnfamilj, jag har ändå pratat om utifrån, det är klart man kanske vill ha det så, men nu förstår jag att det behöver inte vara det bästa.
Nej, liksom,
nu, så här,
nej, det är det verkligen
så att han spelar ju mycket på de känslorna, att men barnet måste ha sin mamma och pappa, annars kommer hon hata det. För mig lät ju det att, ja men det är klart att hon kommer hata mig, ja men så.
Ja.
Men då pratade ju Martin mig till rätta, och sen varannan gång Jim ringde var det hot och hat liksom. Så att varje gång fanns Martin där för att backa upp, antingen att, men du är viktig, du är värdefull, det är inte han, du som har gjort fel, det är han, och du ska inte tillbaks liksom.
Mm.
Sen så föds min dotter, och då går jag in i en ännu mer så här tystnad på något sätt, att det här kommer jag aldrig prata med någon om, för att jag måste vara mamma. Och då med mamma menade jag alltid klara allting själv, alltid vara glad. Så här lite för stolt för mitt eget bästa var jag. För då hade jag tyckte att jag hade satt mig i den här situationen och var ensam mamma. Och då ska jag reda ut det här, och hon ska inte sakna någonting, så därför måste jag vara mamma och pappa. Hon måste ha massa kärlek, hon ska få allt, jag ska aldrig vara trött och alltid glad. Och det funkar ju, det är ingen som är
omöjligt.
Det är liksom det omöjliga uppdraget som jag tog på mig. Men då var jag tvungen att glömma, för annars hade jag påverkats liksom. Men det vet ju ni också, man kan ju inte bara glömma någonting.
Nej,
så det är ju, låg ju bara som en ångestklump som liksom bara växte ju mer man förtränger. Och jag gick ju varje dag och kollade över axeln när jag var ute. Jag drog ner persiennerna så fort jag kom hem. Jag låste dörren, sov med en kniv bredvid sängen. Jag hade stolar längst alla dörrar så jag skulle höra om någon bröt sig in. Jag var ju ständigt i beredskap liksom för att...
Men när din dotter väl kom, alltså var bodde ni då?
Då bodde vi i Norrköping där jag bodde sist när jag träffade honom.
Okej, okay, så han visste ändå var du...
Ja, han visste vart jag var, han visste att jag bodde hos Martin, så han hade ju någon koll liksom. Men då hade jag fått en ny egen lägenhet som jag och min dotter bodde i. Så hon och jag var ju själva. Och samtidigt då på dagarna gå med en mask hela tiden och var så jäkla glad. och stark och orka allting. Och min dotter sov inte jättebra. Alltså barn sover ju inte
i första tiden.
Men jag skulle ju orka. Så det var ju någonting bara jag tryckte undan.
Mm.
Och då blir man ju rätt matt i hela kroppen. Så jag försökte ju många gånger att gå liksom till kurator, till någon sjuksyster och liksom och försöka prata, för jag ville att det skulle synas på mig, så de, eller att de frågar rätt frågor, så jag liksom bara kunde bli av med lite. Men jag kanske började med att jag sover ingenting, jag har ångest eller ont i magen och sådär, men det var liksom ingen som, de här symptomen som det var, det var liksom ingen som frågade vidare.
Nej.
Och då tänker jag, så här, vad drömmer du om? Är det någonting som har hänt? Alltså det är inte så här svåra frågor.
Nej.
Det behöver man inte plugga för, tycker jag. För mig är det ju så här självklara saker. Att ofta får man inte mardrömmar och magont och ångest bara så där.
Nej. Liksom. Nej,
utan det finns ofta någonting bakom.
Mm.
Och ibland försökte jag berätta. Men reaktionerna var ju inte alltid så himla. Eller de var inte bra då.
Vad var det för reaktioner du fick?
Antingen kunde man, vad fick du inte därifrån? Var dörren låst? Och sådana saker som man bara, hallå.
Men det är inte bara att resa sig upp och gå ut.
Nej, men tror ni att de ska bara, okej, du drar nu, ja, tja då.
Nej, men också alltså, den enorma okunskapen är ju liksom, alltså den är ju förödande i den situationen som du befann dig i då. Att inte kunna fånga upp.
Mm.
Varför gick du inte därifrån? Ja, men snälla. Mm.
Så det då behöver man ju bara någon som säger, jag förstår att det kan vara jättesvårt.
Exakt.
Vad bra att du har kommit hit.
Ja. Alltså så här, det är allt man behöver höra.
Vill du anmäla nu? Ska vi hjälpa dig att göra en anmälan?
Precis.
Alltså,
att man inte är själv. Liksom, att, för jag kände att det var bara jag i hela världen.
Mm.
Alltså, man känner sig ofta helt ensam. Även om man vet att det är jättemånga som drabbas av olika saker, så är man ju just där och då väldigt ensam.
Ja.
Men det fick jag inte höra. Sen var det någon som började liksom att när jag vågade berätta någonting och sa att ja, men de våldtog mig analt och vaginalt samtidigt, och hon höll på att ramla av stolen liksom. Nästan så, nej men gud vad hemskt. Ja, men du vet så här, reaktionen som man, ja det var jävligt hemskt, men du behöver inte visa det för mig, för jag var där. Och det var nästan det normala för mig, det var liksom vardag. Det hände så mycket som var värre. Och det fattar jag att hon kommer inte kunna klara det. Eftersom hon klarar inte ens det.
Nej, så jag kan så inte då säga bara så här, som
ja, men det var inget mer.
Ja.
Sen var det en som jag träffade som i Norrköping som började liksom, hon förstod och började fråga lite mer, men då var det ju också jobbigt. Så till slut så gick jag ju inte dit, för att hon förstod lite mer och frågade lite mer och sådär. Och då påverkade det också mig som mamma, eftersom man blir, det blir jobbigt. Så då var det också ett sätt att nästan fly därifrån.
Men han kom aldrig liksom på oväntat besök till er?
Nej, det drog ju ut mellan gångerna han hörde av sig. Sista gången vi pratade hörde jag en kvinna i bakgrunden. Och då tänkte jag, gud vad skönt. Nu har han träffat någon annan, men jag trodde aldrig att han skulle göra något likadant.
Nej.
För att det var ju bara mig det var fel på.
Ja.
Det var ju fortfarande den skulden jag hade, att det var mig. Det var jag som var orsaken liksom. Och sen när min dotter föddes, så han fick ju reda på att hon var född, för han skrev över all vårdnad på mig, vilket jag är så jäkla tacksam för. Så att inte det blev en kamp också.
Nej, precis, precis.
Och att det var han som var pappan, och det var ju någonting jag hade känt, och det var ju en dotter, så det var ju något rätt i min tanke. Och hon gör ju på något sätt att jag kan leva vidare, för att hon är ju jäkligt god och glad liksom, och det är ju jättehärligt med, hon får ju mig att vilja leva.
Ja.
Även om mitt sätt att hantera allting runt var skitjobbigt. Och jag var ju väldigt destruktiv i relationer senare också under 2 år. Och hade sex bara med den som ville ungefär. Man var ute, så var någon som kom och raggade på en, mamma, går hem. För det var liksom det
man
som jag var till för.
Man är liksom sin sexualitet på något sätt.
Och sin självkänsla. Ja. Men hur liksom gick dina tankar kring att anmäla? Alltså,
det fanns det inte.
Det, nej.
Nej, det var helt, för han hade ju en gång hade han, för någon gång hade jag haft modet och sagt så, det här är inte okej. Hade jag försökt lite.
Nej, men,
så här, jag vill gå till polis. Ja, men så här, det här skulle inte för polisen vara okej. Något sånt där sa jag, lite tarftligt. Ja. Ja, men, nej, men då åker vi till polisen. Så vi sätter oss i bilen Han åker iväg och är helt säker. Han bara, men jag känner ju polisen och jag advokater och sånt. Det har ju jag såklart i min kontakt. Ja. Och liksom, och vi bara åkte. Han bara, men vad ska du säga till polisen då? Och jag var ju så här rörig, jag var ju traumatiserad. Han var ju så här duktig på verbal manipulativ. Så jag visste ju att han kommer ju prata om kul med mig.
Mm.
Så till slut bara, nej, jag vill inte åka dit. För att han liksom, det blev för, ja... Så att då vände vi ju. Han bara, nej, men för ingen kommer tro dig. Liksom. Och jag bara, nej, det kommer de inte för att du är bättre på att prata.
Oh.
Och jag försökte ju en gång när min dotter var ett år att gå till polisen. För att då får jag reda på att jag har en hemsida med filmer och bilder. Och det är ju typ mardrömmen. Oh. För då blev ju allt verkligt. Det var ju som jag gick och bara... Allt bara vart liksom som ett hål framför mig. För då kom ju verkligheten bara ifatt mig.
Mm.
Och jag kom på just det. Jag har blivit filmad och fotad. Och det är klart att jag finns där ute. Men det var ju så hemskt att förstå. Så jag hade ju tryckt undan det.
Mm. Hur hittade du den hemsidan?
Det var en kille som ville göra en porrfilm med mig. Som hörde av sig. Och jag sa, fast det gör ju inte jag. Han bara, fast jag har en film med dig hemma. Och jag bara, nej. Och jag höll på det, jag bara, det är inte jag.
Mm.
Tills jag fick den här filmen av honom för att gå hem och titta, och det var ju jag. Och en av de så här hemskaste, ja, men när de pissar på mig och när de är hemska liksom.
Alltså fy.
Så den fanns ju där ute, och jag en hemsida. Och det som gjorde honom arg då, det var ju inte att jag hade varit med om det mot min vilja. Det var ju mer att han hade inte fått sin biljett. För köpte man den här filmen så fick man en biljett till ett gangbang med mig. Så han fortsatte ju tjäna pengar på mig. Han lurar ju folk på pengar liksom. Så att då alltså blev ju jag så här arg.
Ja.
Och ville skydda min familj. För jag ville inte att mina föräldrar skulle se mig på en porrsida liksom.
Nej.
Så då går jag till polisen. Tror att jag är jättekaxig och tuff. Men sen väl där så bara är man ju liten som en liten mus igen.
Ja.
Och hon hade inte kunskapen kring det här. Hon frågade inte rätt frågor. Hon förstod inte egentligen varför jag var där. Det var ungefär som att du har ställt upp på filmen Skyll dig själv.
Ja, men
för... Och då fick ju han rätt. Mm. Att polisen kommer inte tro
det. Nej, just det.
Och jag försökte berätta, men jag liksom kunde inte. Jag tyckte jag skinkade ut en massa signaler och så här, som jag märker att mina stödsökande gör idag som jag möter.
Mm.
Att man får ju läsa mellan raderna. Man ser ju om någon, ja, hur de agerar och sådär. Så jag gick därifrån och tänkte, inte ens polisen tror mig. Så då är jag tyst. Igen.
Mm.
Sen höll jag ju tyst i ett år till efter det liksom.
För flera år senare får du ju faktiskt möta honom i rätten.
Mm.
Hur hamnade ni där till slut och hur var det?
Ja, jag hade träffat en kille som jag faktiskt tyckte om. Och vi hade dejtat en väldigt kort tid. Han hade blivit pappa till min dotter. Allt var så här, jag hade berättat allt för honom. För jag tänkte att han drar ju när jag berättar allt.
Mm.
Så det är lika bra att berätta och skrämma bort honom.
Med en gång.
Ja. Ja. Mm. Så efter 2 veckor någonting så berättade jag allt och tänkte hej då. Alltså jag trodde att han skulle dra, men han satt kvar på den här stolen och han sitter kvar än idag, men inte som min man. Vi gifte oss sen och fick en till dotter, och han är ju pappa till båda mina döttrar.
Mm.
Men han satt kvar på den här stolen, blev ledsen och arg, precis som Martin, mitt ex, och sa att fast det är faktiskt det jag vill erkänna. Det som har hänt är vidrigt och hemskt, men det spelar ingen roll vem du är. Alltså så, och så här, precis som man vill att det skulle vara.
Mm.
Så det var ju också så här lite för bra för att vara sant. Så jag tänkte, nej men det här...
Nu
så,
händer något.
Ja, nu är det något lustigt.
Ja. Ja.
Men bara när vi hade dejtat ett tag så hör han av sig från sitt jobb. Han jobbar här i Stockholm, i en restaurang. Och han ringde mig och sa, har du läst på text-tv, Aftonbladet, Expressen? Jag bara, nej. Då hade det varit så stora löpsedlar och info om att en man i hans ålder, i hans stad, hade anhållits för samma brott. Så grovt koppleri och grova våldtäkter. Och Ted, och mitt ex, han sa det att det är han. Och jag bara, nej, han åker aldrig dit. Jag vet ju hur duktig han är på att prata, han är manipulativ, han känner alla, trodde jag.
Ja.
Han bara, jo, jag är säker. Så jag ringde en vän till mig, Juno, som jag har jobbat med innan och som var en nära vän till mig, som hade förstått en del, för att hon jobbar, hon har kunskap kring det här, och jag hade sagt lite sådär, men jag pratade bort rätt mycket.
Mm.
Så jag ringer till henne, hon kommer till mig och hon har med sig tidningarna. Vi ringer till Aftonbladet, lurar av dem att vi har en bra historia här. Kan ni bara bekräfta att det är han? För jag hade hans personnummer. Ja. Så vi får ju reda på att det är han.
Oh.
Och då blir jag så här, fan att jag inte gick till polisen innan, för då hade inte hon behövt ta ut. Så,
ja,
så man lägger hela världen på sina axlar när man mår dåligt. Liksom. Mm. Och Juno då, som kände min pappa, som hade jobbat med honom, vet ju hur fantastisk min pappa var. Så hon sa, du måste berätta för dina föräldrar nu. Mm. Det är liksom, nu är det dags.
Mm.
Så jag ringer min pappa, han jobbar väl så här några kilometer bort i en skola, och jag gråter, och han bara, jag kommer direkt. Jag ska bara se till att eleverna får något att göra eller gå hem eller vad de nu skulle få göra. Så min pappa lunkar hem. Han kunde inte springa, min pappa. Han var så här jättestor. Björn bara. Mm. Så han går väldigt fort hem till mig. Och där han möter är väl en tvååring som står och gråter ungefär. Det är som ett litet barn som bara står och stört gråter.
Mm.
Så han börjar gråta. Utan att förstå varför egentligen. Så vi ställer oss i hallen och bara står och kramas. Och hans famn är ju så här det bästa som finns. Det är 2 meter lång, 1 meter bred. Alltså man bara försvinner, och där ville jag stå. Jag vill liksom inte ut därifrån. Så vi står och gråter. Och sen går vi ut och i köket och berättar allt. Och då visar jag med hjälp av de här tidningarna att
ja,
det hon har varit med.
Ja, på något sätt skönt att inte vara den enda.
Nej,
för då
precis.
Hade man på något sätt ett, bara så här, det som står här, det
har jag varit
jag
med
också.
Ja. Och då kommer jag visste ju att mina föräldrar skulle vara sådana, så, men varför inte sagt något? Jag älskar ju dig. Det är liksom inget du skulle ha burit själv och sådär. Men jag ville ju inte se någon så ledsen som man var. Det var ju fruktansvärt. Men då började ju, då åkte vi ner till kvinnojouren i Norrköping. Och där jobbade Gunilla, som jag kände sedan innan och som jag hade förtroende för. Och vi hjälps åt att ringa till Västerås då, där polisen jobbar med fallet. Han kommer direkt mer eller mindre och börjar ta upp en anmälan för mig också. För jag känner att just då anmäler inte jag för min skull och det som hänt mig, utan mer för att backa hennes historia.
Ja, precis. Ja.
För att vi är 2 stycken och det har hänt mig med. Så jag tänker nog inte på mig själv där, för jag är inte fortfarande så viktig. Kände jag fortfarande inte liksom. Så där börjar han, kommer till Norrköping och tar upp alla förhör med mig. Så han åker ju från Västerås när vi under alla förhör. Och han är så himla fantastisk, den här mannen. Han förstår ju precis, och han förklarar att ibland kommer jag ställa frågor som kan kännas som om jag skuldbelägger dig, men det är för att jag måste veta det här och det. Alltså han förklarade hela tiden. Om han frågade om dörren var låst, så var det inte för att han tyckte att jag skulle gått annars, utan för att det är sånt som du kommer få höra från försvarsadvokat. Det kommer liksom komma upp och sådär. Och han förstod ju liksom allt. Och det var så himla skönt. Och han bjöd ut på lunch sen och vi liksom fick ett litet vanligt liv emellan. Så.
Ja, precis. Ja.
Och det som var mitt enda bevis. Dels var det ju min röst, men det är ord mot ord. Men sen hade jag filmen.
Ja.
Och därför jag hade inga skador kvar. Så som syndes. Eftersom det var flera år senare. Jag hade lite stödbevisning, jag hade skrivit lite dagbok, jag hade pratat lite med några psykologer, med någon vän, ja, men så här, lite bara så där ytliga saker. Men jag hade ju filmen och den var ju hemsk att gå igenom. För det är typ, man ser 10 sekunder, sen stopp. Och så ska man prata om de 10 sekunderna, och den filmen var ju väldigt lång liksom. Och bara, här gör du så här, här ler du lite, eller här stönar du, eller ja, men så här, man känner ju att hur fasen kunde jag le? Alltså, det är så här, jag ser ju att det är tillgjorda leenden, eller gör jag någonting för att de ska komma fortare för att jag ska slippa det här.
Alltså, exakt,
man vill ju bara bli av med skiten liksom.
Men alltså, kollar man på den filmen i rätten?
Ja.
Oh my god.
Och det, då gick jag ut. För det var ju, jag visste ju att det var enda jag kunde komma med.
Ja.
Och rätten, jag var fortfarande från våren där när polisanmälan började tas upp. Och så var ju den andra kvinnans tingsrätt i början av sommaren. Och då dömdes han till 10 års fängelse för henne.
Mm.
Så jag visste ju att han kunde bara, eller måste säga, få 4 år för mig. Eftersom maxstraffet är 14 år.
Just det.
Och jag var från polisförhören innan också så här, jag bara körde på. Jag var liksom inte så närvarande, utan jag bara matade framåt.
Mm.
Så när polisen och min målsägande biträde frågade, men vill du träffa honom i rätten? Jag bara, ja, men det kan vi göra. Alltså jag var rätt avtrubbad liksom, och körde bara på. Och jag hade ju världens bästa målsägandebiträde och åklagare. Så det var tre gubbar, så att de tre vise männen, som verkligen bara tog mig under deras vingar och bara helt fantastiska gubbar. Alltså. Så att när jag kom till rätten så var jag så här, lite kaxig kanske. Men sen när jag kom in då bara följde jag ju totalt liksom, och se honom. Och han kunde bara le. Nej, och jag kände så här direkt, ja, han kan styra mig. Alltså bara av att titta på mig så blir jag så här, vad ska jag göra nu? Nästan men, som en robot.
Men satt han där och var kaxig? Alltså satt han där och...
I tingsrätten så satt han bara rätt vanligt och försökte titta på mig. Men till slut så jag kände att jag klarar inte, jag tittar ner.
Mm.
Men sen blev jag arg också eftersom han ljög. Om antingen hade det inte hänt alls. Eller så ville jag det här. Så det var ju så här, jag blev ju arg och det var väl bra för att orka. Liksom.
Mm, men, det,
men sen när det var... Och jag bröt ihop när jag skulle berätta så man fick ju ta pauser och sådär. Men sen en gång gick jag ju ut då, mer långvarigt eller man ska säga när filmen spelades upp. Och det var ju också hemskt att gå tillbaka sen. För då var det ju så här, jag kan gå dit naken. För ja, alla har sett, de har liksom zoomat in i mitt underliv. Mm. Och alltså jag hade ju bara blottats upp där.
Mm.
Det var ju skitäckligt. Alltså jag kände mig ju så vidrig.
Mm.
Men tingsrätten kändes ändå rätt humant för att de nämndemännen som satt det var människor, höll jag på att säga. Men de var medmänniskor. Man såg verkligen att de kände med mig. En tant satt och grät.
Ja, det måste vara jobbigt att se.
Alltså, ja, och en man satt så här, en så äldre man satt nästan som huvudet på sin, lite så här, lilla gumman, kom, jag vill krama om dig. Så här. Så man kände så här, de tror på mig. Och efteråt kom två kvinnor fram till mig och sa, fy fan vad du är stark. Så här, och då kändes det så här, vad skönt. Alltså att, sen var det ju då hovrätt, eftersom hon överklagade. Han fick maxstraffet 14 år. Så då började jag här uppe i Svea hovrätt. Och där var det andra bullar. Där var de inte så... De kanske var medmänskliga som människor, men just där, stoneface. Mm. Verkligen. Och bara så här, rakryggade munnarna helt så här... Det fanns ingen känsla någonstans. Nej. Jag visste liksom inte det jag berättade berörde. Alltså, det kändes så här, jag når inte fram. Mm. Och jag grät och jag var liksom... Det var ju skitjobbigt att gå igenom allt igen.
Mm.
För det blir ju så här, uppleva saker som man inte vill uppleva. Mm. Och då gick jag ju också ut när filmen. Men sen var det också en nämndeman som var... Någon, han sa ju emot allting liksom. I varenda åtalspunkt han har gjort det sen också, såg jag. Att han frågasatte mig, för han sa att man inte kunde bli bunden i ett kryss, i en Scandic-säng. Och då kände jag så här, fan,
alltså,
vet du det?
Jag skrattar,
ja, men alltså det är så här, okej. Okay. Och jag vet ju vad som var sant. Ja, jag vet ju att jag var bunden i en Scandic-säng. Jag vet precis vilket hotell. Så då blev jag ju så arg. Så min målsägande beter sig så här, orkar du åka till det hotellet och visa liksom? Så jag bara, ja. För att man blir så här, när man vet att något är sant, så blir man ju så här, jag ljuger inte. Mm. För då kanske de skulle tro att jag ljög om allt.
Mm. Exakt.
Så vi åker till Västerås, går in i det där Scandic-rummet och lägger en polis och binder den här polisen och tar ett kort. Och det är ju, för hans advokat är med, jag är med och målsägande beträde och polis då. Och sen visar den här, nämnde man, så här, det gick liksom. Men just att bara vara där igen och allt bara rullar ju upp i huvudet. Och, men det var ändå skönt att bevisa att jag är fasen ärlig.
Ja, precis.
Men det var så här, att man blir frågasatt. Nej, men... och liksom också det här med partners, hur många man har legat med.
Frågade de det?
Ja. Och jag har haft en del sexpartners och jag visste inte riktigt liksom. Och det var ju också någonting som blev en gång hora, alltid hora. Alltså det var ju ungefär den grejen. Ja. För mig var det ju så här... för det var ju som mitt målsägandebiträde. Så han bara, men svara ärligt, det spelar ingen roll.
Alltså, nej, hur kan det vara relevant i det här sammanhanget? Jag förstår ingenting.
Helt så här, och också det här med vad man hade på sig. För han la ju upp... Mm. Jag hade ju liksom... Jag hade stövlar, jag hade en kjol till knäna som var en slits på. En typ en vanlig tröja. Och han målade ju fram att jag var jättesminkad, höga stövlar, kort, urringat. Och det hade inte heller spelat någon roll. Alltså, det är ju så här, varför får han ens gå in på vad jag hade på mig?
Ja, det är helt...
Så det var ju så här gamla jäkla attityder som fortfarande lever liksom, mm. som man märker i skolklasser och man blir ju så mörkrädd
mm.
och det var ju också bland mina vänner som jag liksom har förlorat eller på något sätt att men jag kommer inte ljuga i rätten. Jag bara, vad ska du ljuga om? Nej, men du har ju varit med rätt många. Jag bara, tack, då vet jag vart du står. Alltså, ja. Så här, och också så här, men du kanske ville det här. Varför skulle jag vilja? Ja, men du har ju varit lite nyfiken. Ja, det är en annan sak att ha sex med två killar om jag vill det. Ja. För de väljer jag. Precis. Och då kan jag avbryta när jag vill. Mm. Men det här var ju våld. Det här var inte män jag valde. Det här var inte min vilja. Liksom. Nej. Så man märker ju att både rättsväsendet och vänskapskrets, så man har ju blivit alltså, så fruktansvärt sviken. Ja. Liksom. Och det är det som är jobbigast, det är ju de i sin närhet
ja,
som
klart.
Man har blivit sviken av. Liksom. Mm. Och att han gjorde ett riktigt svek och tog in mig i allt det här. Liksom.
Mm. Vad dömdes han till sen?
14 år.
Ja, han fick det.
För grovt koppleri och grova våldtäkter.
Mm.
Så det var ju maxstraffet och satt av 9,5 år.
Så, ja. Så han är ute nu?
Ja.
Mm. Men vet din dotter om vem hennes riktiga pappa är?
Ja, och hon har läst boken.
Mm.
Hon fick läsa den först av alla.
Mm.
För att jag ville... Vi har ju pratat... Jag och Ted då, hennes pappa som mm. jag säger, som inte är biologisk pappa men mm. som är hennes hjärtepappa.
Mm.
Vi sa det från början att vi ska berätta att han inte är biologiska pappan. Liksom. Mm. Så det börjar vi mata henne alltså redan tidigt.
Okay.
Och då förstod hon ju inte. Hon bara, okej, okay, pappa nu går vi ut och leker. Ja. Alltså, det var ju liksom, men bara att hon skulle finnas barn. I huvudet. Liksom. Mm. Sen efter ett tag så började hon bli några år att, men vart är min pappa? Eller min riktiga pappa? Ja, men han sitter i fängelse. Och då var ju mest frågor så här att får man mat i fängelse? Finns mm. det vakter där? Och det var ju också så här, för barn går ju ofta till försvar liksom, mm. för sin förälder som har råkat illa ut. Mm. Så då var väl mer att bekräfta att han kan inte komma. Så då fick jag säga, det finns vakter där. Och sen finns polisen här ute som är bra. Ja, men så.
Mm.
Så att, för vi levde ju under skyddade personuppgifter i många år.
Mm.
Och sen fick man ju efter åren när hon blev äldre liksom ta det på hennes nivå. För sen, vad sitter han inne för? Först när man gjorde dumma saker. Och då tog polisen honom lite så här ja. Light. Och sen när hon förstod lite mer om sex och gräns, eller så här, gränser och så. Då sa jag att man hade sex med mig när jag inte ville. Och det får man inte ha. Och det är viktigt att du också tänker, när du ska ha sex första gången om du vill ha sex. Så ja. Är det med vem du vill och när du vill. Du ska inte känna att någon kan tja. Alltså, så det blev ju ett bra ingångs... Ja. För att ibland kan ju föräldrar tycka att det är jättejobbigt att ta första samtalet om porr och sex och sådana saker. Men för mig har det varit väldigt naturligt med båda döttrarna. Att dels jobbar jag med det, men också att jag vet hur viktigt det är.
Mm.
Att man inte ska bli tvingad till eller skicka den där bilden. Eller, och när det händer... Ta det med mig.
Mm.
Det spelar ingen roll. Har du skickat någon bild, det är inte dig jag blir arg på. För
nej,
man har inte rätt att sprida den.
Nej,
eller.
Precis.
Så.
Men hur reagerade hon när hon läste boken?
Hon har inte sagt jättemycket, men vi har ju pratat om det. Att hon sa att det är jättelustigt att hela Sverige ska liksom läsa om dig. Men att det är min liksom pappa och det är min, alltså hennes historia också.
Mm.
Så var det därför att hon ville veta först.
Mm.
Att hon fick veta allt först innan alla andra fick veta det. Så det kändes bra. Hon sa att det är jätteviktigt. Det är klart att du ska ge den här. Liksom, för det kommer hjälpa andra också.
Mm.
Så att, och hon har ju haft det liksom väldigt tufft i tonåren. Och det har ju varit mycket ångest. Och det är ju också självbild och självkänsla. Mm. Och vem är jag? Kommer jag bli som honom? Alltså, går det här i är det generna? Eller liksom, för hon har ju vissa drag av honom.
Mm.
Som, det är klart att hon är lik honom ibland. Liksom, men för mig är ju hon världens vackraste. Och jag har ju sagt att du har ju fått hans två bra saker.
Mm. Ja.
Han hade två bra saker.
Ja.
Och det var ju hennes Angelina Jolie-mun. Liksom. Ja. Stor mun, stora läppar. Jag är världens minsta, mesigaste mun.
Mm.
Och sen att han kunde sjunga väldigt bra. Och det är så här, jag försöker liksom att det fick du honom, resten har fått från mig. Och att hon har stort hjärta med empati, det hade ju inte han.
Mm.
Så att det är ju miljön man växer upp i som också
precis.
Gör formaren. Den man. Ja.
Ja.
Men det är ju tjejer överlag, eller unga överlag är väl, jag är för tjock, jag har hängiga tuttar, jag har inga tuttar, jag har rynka, jag har bred näsa. Alltså man, det är kropps- och utseendehetsen, liksom, hur man ska se ut. Det är precis. Klart att det, så hon har haft mycket problem. Och sen att hon har växt upp också som en lite mognare tjej. Mm. Eftersom hon har varit med om saker så har inte hennes jämnåriga kanske förstått. Hon har väl känt sig lite utanför just på det och att skolvärlden kanske inte har heller varit så himla bra.
Nej.
Och förstått hennes ångest. Att när hon inte kom till skolan så berodde det ju på någonting. Då kanske man bör prata.
Ja, precis.
Men inte bara gå förbi i korridoren när hon sitter och gråter. Liksom.
Nej.
Men idag är hon jäkligt stark. Målmedveten och liksom bor med sin kille. Och väldigt så här, rätt och fel och sådär. Och vill ju... Ja, det blir nog något stort av det till slut.
Ja,
men så att fint. Man kan göra något bra av det där också.
Ja. Ja, och på tal om att göra något bra av liksom skit man har varit med om så grundade du ju Novahuset som ju liksom lyfter sexuellt våld och sexuella övergrepp. Mm. Och, men liksom varifrån hittade du styrkan att starta föreningen ens?
Ja, först var jag ju, efter rättegången var jag ju fortfarande mitt fel. Jag tycker att jag är äcklig, dum i huvudet och allt. Men jag började gå, jag flyttade till Stockholm, bodde där i 3 år och gick på Alla kvinnors hus, team för våldtagna, träffade andra som varit utsatta och kände att jag inte är ensam. Och jag kände ändå att jag var rätt stark efter rättegången, även om det var det bland det värsta jag gjort så var det också skönt att ha stått upp för sig själv.
Ja.
Att nu har det här varit och jag har träffat honom, han var en liten mes sista gången jag såg honom, för då var han liten. Och när man är rädd för någon så målar man ju upp en som Hulken.
Ja,
men jag såg ju honom som en sån liten skit sista gången. För han var jätteliten med de här megavakterna och handfängsel. Så jag tog ju tillbaka någon makt där över honom. Annars skulle han vara rädd fortfarande.
Mm.
Så. Och gick där och kände att jag träffade Olga som jobbar där nu, som jobbar på Unison nu.
Ja, Olga, hon har varit med hos oss.
Ja. Älskade Olga.
Ja.
Kommer på min releasefest här. Så hon har ju stöttat mig hela tiden och jag kände väl ett tag där att nej, men jag vill inte bara sätta mig någonstans och jobba vanligt, utan det känns som jag vill göra något vettigt av de här åren som har gått till honom och må dåligt och allting sådär. Så efter jag hade gått igenom alla de här känslorna, tycka synd om, hata, vilja döda allihop, och, ja, men så som man säkert behöver, så kände jag att nu vänder jag det här. Jag orkar inte hata längre, för att det mår jag bara dåligt av. Det tar bara kraft, nu gör jag något vettigt av det här. Och då började jag plugga och när jag flyttade hemåt sen så bara, nu startar jag någonting som man kan, ja, där andra kan höra av sig som mår dåligt av att med om sexuella övergrepp.
Mm.
Så det börjar ju en liten skala med stöd online, med chatt och mail och så. Sen har ju det utvecklats hela tiden. Så i 2 år hade jag en man som försörjde mig typ. För jag var helt envis. Och bara, det här ska jag göra. Mm. För det är liksom, det finns inget annat. Så det får någon mening. Och han stöttade upp mig. Och sen så började det rulla liksom på med lite projekt och lite pengar därifrån och lite sådär. Sen nu har det ju vuxit till något väldigt stort som och man
viktigt.
Känner sig. Ja, och det känns rätt overkligt ändå. Att jag har ingen kunskap i sådana här, eller liksom just det här med företags, det är ju en jour, men det är ju ändå, det är ju det här företagandet på något sätt. Men det känns stort att ha, vi är 7 anställda, vi har 50 volontärer och vi är ute 10 klasser per vecka och vi har massor stödsamtal och medföljning och sådär, så att det känns som
otroligt viktigt.
Ja, ja, det känns fantastiskt.
Ja.
Och just jobba, vi jobbar ju med stödet men också det här med att förebygga.
Mm.
Det är ju där jag vill inte att de ska komma till, alltså förstå
nej,
mig rätt, men man vill ju inte ens att de ska behöva komma till
nej,
man vill inte att det ska hända.
Mm.
Och då måste vi jobba med unga killar främst, för att de ska fatta att vi tar inte på någon om man inte vill, man tvingar inte någon att skicka bilder, man empati, känna efter, samtycke, hur läser man av någon
och man
säger
till
saker.
Sin killkompis som tycker beter sig dåligt mot
precis, här, viktiga förebilder.
Ja.
Ju mer killar som står upp desto fler hänger på liksom.
Ja, men det är ju så.
Så att vi behöver ju de här unga killarna som faktiskt bara, det där är inte okej.
Okay. Mm.
Så att vara ute i skolorna är ju helt, vi är ju mellanstadiet uppåt.
Mm.
Och det börjar ju så tidigt. Det
är liksom, självklart.
Det är både jargongen men också skicka bilder och sådär. Så
ja, och liksom sociala medier närvaron finns ju där från att man får en iPhone. Alltså
ja,
när får man det 7-8 år.
Mm. Och då är man ju också ett potentiellt offer, om man ska säga, och förövare.
Mm.
För att det är så lätt att liksom skicka ut en kommentar eller skicka en bild eller sådär. Och vissa man möter som är 12 år har ju en bild av sex som inte är sex.
Mm.
Och det är det som vi måste liksom plan, de måste få en annan motpol liksom till det här där de ser, för att vi vuxna är dåliga. Vi måste bli mycket bättre att prata med barnen hemma och i skolan. För hör man det från fler, man kanske inte alltid lyssnar på föräldrarna, man kanske inte alltid lyssnar på lärarna.
Nej.
Men när fler vuxna pratar om det så tänker jag att man tar till sig. Och det är ju någonting som för många har ju, de vill ju prata porr och samtycke för att de har så mycket frågor.
Mm,
det är inte så att vi kommer, nu ska vi prata porr, utan det kommer ju alltid upp. Vart har du lärt dig det här? Eller varför undrar du det? Men det har jag sett i porren.
Mm.
Okej, okay, men alltså att det inte, de tror att det är så det ska vara.
Mm.
Och vissa, en kille frågade, måste jag slå min tjej första gången jag har sex? Och man tänker att, lille vän, nej. Det ska man inte göra. Och att vuxna, alltså porr är ju för vuxna. Mm. Liksom. Mm. Även om jag inte tycker att det är så jävla okej porr ändå.
Nej.
Så är det ju, barn ska inte se det här. Och barn ska inte få, framförallt inte få sin bild genom porren av sex.
Nej.
Utan vi måste ha ett bättre, så här, vill du ha sex? Alltså just därför att nu är det också så här, man ska ha sex. Det ska vara så här. Och allt är fritt fram, testa det fram. Nej, du behöver inte alltså, känns det inte bra så ska man inte testa någonting. Det är liksom, man kanske är i hålla handen stadiet och man kanske inte alls vill tungkyssas. Man kanske vill liksom bara pussas. Eller, och har man sex, alltså, kan man prata om det? Det ska väl vara lite kul och pinsamt första gången.
Ja,
det ska jag så här, oj då, den slank inte in där och den, den slakna och jag kom fort eller vad det nu.
Mm.
Och tjejen kom inte alls. Alltså, så här att, oj då, då kanske det ska till något annat än att man tror att killarnas penis ska vara 30 cm, den ska spruta som bara den och den ska hålla i fler,
liksom.
Ja, den ska stå i flera timmar.
Nej, men,
det är liksom helt overkligt.
Ja.
Alltså, när vi berättar hur långt ett vanligt samlag är och liksom sådana saker, hur kroppen ser ut, ungarna blir så här, va? Det,
alltså, ja, exakt.
Ingen koll på,
nej,
på det liksom.
Nej.
Att det ska kanske vara, det ska vara njutning, det ska vara liksom ömsesidigt och sådär.
Mm. Ja. Så gud, det är så himla, himla viktigt att ni gör det arbetet. Mm. Vi har kommit till sista frågan.
Ja.
Vad inspirerar dig? För du inspirerar oss, det kan jag säga, Paulina. Herregud.
Då kan inte jag säga mig själv. Ja du, jag inspireras av alla som vågar vara sig själva.
Mm.
Tror jag. Rätt kort och gott.
Mm.
Ja, men så här, för det är så himla mycket nu. Med, ja, men så här, hur man ska se ut och var lite mullig om du känner för det. Alltså, mår du bra så gör det. Mår du, alltså, vill du ha en relation, gör det. Alltså, allt så här, var det själv och lyssna på sig själv. Liksom.
Mm.
Tänker jag.
Tack
jag
så jättemycket för att du vill ge stångens på den.
Tack så jättemycket.
Nej, men det var, alltså, jag är helt golvad.
Otroligt.
Ah, tack.
Tack så jättemycket.
Alltså, jag tänker när jag hör intervjun mycket på liksom, ja, men just som hon beskriver, och jag tror att många kvinnor kan känna igen sig. Paulina var ju bara 22, men alltså just den här mannen som hon får kontakt med, att han är så här, åh, jag är så redo för familj, jag är så redo för ett seriöst liv med dig.
Mm.
Och liksom att det också är en jävla metod för att locka in någon i en trygghet, i en liksom, ja, men i ett liv som för Paulina eller för vilken kvinna som helst i det läget, så här, det här ska bli min framtid.
Mm.
Och så används det på ett så vidrigt sätt.
Mm. Men det är också vidrigt att efterfrågan finns. Alltså att det finns en galen man som tänker att han kan sälja sin flickvän och själv njuta av det samtidigt, men att han kan göra det och att det är lukrativt, det är ju liksom på något sätt ännu vidrigare. Mm. Men det här har vi pratat om så många gånger, men det tål så att nämna igen liksom.
Alltså, så länge efterfrågan finns så känns det som att vi kommer fortsätta göra de här avsnitten,
ja,
i all oändlighet.
Mm.
Också, alltså, alltså det starka i att hon möter honom i en domstol.
Mm.
Och att han döms, alltså det ska man med komma ihåg, han är faktiskt dömd. Och om någon som lyssnar har varit utsatt för något liknande, vill jag bara uppmana till att anmäla.
Mm.
Och också, det finns så mycket hjälp att få.
Ja, bland annat då via Novahuset. Och vill ni läsa mer om dem kan ni göra det på novahuset.com.
kom.
Och boken som Paulina har skrivit heter alltså Utnyttjad, våldtagen och såld och finns på Bokus exempelvis.
Yes. Tack så jättemycket Paulina för att du ville gästa Ångestpodden. Tack för att ni har lyssnat.
Ja, nej men så här, alltså Paulina är ju liksom en anledning till att vi gör podden. Att ja, dela hennes berättelse.
Verkligen.
Och snälla hjälp oss dela det här avsnittet, för det är så viktigt för så många att höra det här. Speciellt i en tid där kanske så här, ja men sexköp, alltså det normaliseras eller så här, det blir bara som ett litet misstag i någons liv. Mm. Lex, ni vet vem. Mm. Alltså att så här, Paolo Roberto är dömd till sexköp men får liksom komma tillbaka in i värmen, verkar det som. Mm. Och jag tycker ändå det är viktigt att påminna om det här brottet och kvinnorna bakom.
Mm. Vi hörs som vanligt nästa vecka.
Ja, lite på samma tema.
Ja, absolut.
Puss, puss, puss.
Hejdå! Hej.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.